Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Som pigan sa. Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Micke Kasanovic.
Hej.
Och säsongspremiärskan Kristoffer Wallikans.
Hallå. Hallå ja,
vad roligt att vara tillbaka.
Ja, det tycker du om va? Det tycker du om att vara tillbaka.
Ja.
Jag fick flashbacks från Heta linjen nu.
Oj, ja, den här läskiga rösten som bara
hallå, nej, men Hägersten 26.
Nej, så här lät det mig. Hallå.
Ja, ja, ja.
Hallå. Och så var det så här. Vad skulle hända om de pratade vanligt?
Då skulle folk känna igen deras röster. Och sen var det alltid, sen var det alltid den här. Så skulle du snarka alltihopa. Kommer du ihåg det?
Ah, men gud, alltså, förlåt, ni ungtjurar där ute som inte vet vad vi pratar om. Att förr i världen, och det kanske faktiskt fortfarande finns, så fanns det ett telefonnummer som man kunde ringa för att liksom, man kunde prata liksom med folk över hela
kommer
landet.
Kommer ni ihåg telefonnumret?
Nej.
Fan, det hade varit kul att ringa nu.
Säg inte nu, så kanske det är så här Berit 33. Som,
och så, hon bara, Berit? Man bara,
Berit 33 hallå. Också tror jag att det var. Ja. En ung Berit som har fått Heta linjen telefonnumret. Nej, men det var så telefonnumret som liksom kopplade ihop folk över hela landet och man kunde liksom prata med vem som helst. Det är lite som chattroulette fast i telefonform. Och det användes ju mycket
till att... Fan vad tråkigt det låter.
Ja, och det användes ju mycket till att prata snusk och sånt. Ja, och så, men det fanns ju olika rum också, eller hur? Man kunde gå in på olika rum.
Alltså, det fanns ju olika ändelser. Det var liksom, beroende på vad stod för nummer i slutet så kom du in i liksom olika då rum där, för det fanns en massa människor.
Just det.
Men också så här praktikaliteten av ett så här anonymt rum. När man väl har hittat någon man vill prata med så bara ring mig. Och så bara 08-550-669-0. Man bara, då har ju alla hört i alla fall. Så det spelar liksom ingen roll. Man kan bara, hej, någon som har lust att ringa. Alltså så här.
Nej, men, och då, det som liksom, utmärkte bögarna då, det var att alla bögar på Heta linjen
lät så här, hallå.
Det var så som man lärde känna. Så det var så man visste att en bög var på linjen. Och så det roliga var att man hörde... det var så här liksom alla bögars Heta linjen-relationen började vara så här.
Hallå.
Gå till Hägersten. Och så det tog liksom 20 hallå innan man liksom fick napp på den andra som sa hallå.
Just det.
Så man liksom sa hallå över varandra. Det är helt absurt det här alltså. Men var ni kåta när ni liksom, vad hade blev ni kåta av det där, eller vilken ålder var det? Jag var ju så här, det var ju liksom jättespännande. Jag blev jätteupphetsad att höra en eventuell bög i andra sidan linjen.
Jag blev ju livrädd. Alltså jag tror att, hur gammal var jag? Jag kanske var
33.
Ja, ungefär där omkring. Ish. Nej, men typ 14 kanske, något sånt. Men det var, jag tror att det började som ett så här prank call.
Ja, just det,
men vi hade en sån här en kompis till mig hade en telefon med en sån här avlyssningsmojäng, ni vet, man kunde så här trycka in och så kunde man hålla mot örat och så hörde man samtalet som pågick.
Just det.
Så vi brukade ju ringa liksom till alla möjliga, men Heta linjen var ju absolut roligast. Mm. Men sen kan det ju hänt att man har ringt den någon gång när kompisen inte var med också. Men då var jag också så här lite så här rädd.
Vad kunde hända då?
Nej, men jag vet inte. Jag var så rädd för att så här bli påkommen, så jag tänkte så här, om någon skulle känna igen min röst eller om jag skulle så här, tänk om det är en person som jag vet om det. Alltså, jag vet inte. Alltså, det var ju superanonymt med ett random telefonnummer att ringa, men det var ändå så här, den rädslan man tog ändå över för min del.
Alltså jag tänker när jag gjorde det typ 92, 93, 94 liksom. Mm. Jag var så här 15, 16, 17.
Var du så gammal alltså?
Mm, men jag, alltså, för jag tror att tidigare så hade det liksom, jag hade aldrig inte upptäckt det på det sättet tidigare.
Så
tidigare...
Jag menar att du var så gammal 92. Jag visste inte att du var så gammal. Jag skojar bara. Förlåt. Ja.
Little bitch. då, så att då, och då, jag hookade ju i alla fall upp med minst en därifrån som jag kommer ihåg. Och sen så säkert 10 som jag inte minns.
Är det sant? Som du träffade och låg med?
Ah, ja. Men gud, alltså, varför ska man annars ringa dit?
Ja, nej, men nu säger det så. Nej, men vadå? För att det här är intressant också. För då var det ju verkligen... Nu när man folk pratar om grisen i säcken. Då, jag bara ser din torso, din röv, din kuk, dina fötter, din klädstil och allting, men inte ditt ansikte. De bara, jag kommer köpa inte grisen i säcken. Då snackade vi grisen i säcken.
Ja. För man hade baserat på vad...
Hallå! Jesus, men då måste du berätta, Mikael.
Alltså han som jag minns var faktiskt...
Han som jag minns, en bok av Mikael Kasanovic.
Det står ju att det skulle kunna heta så. Och han var super, superhet. Och sen så många år senare så hade jag träffat med honom och hans kille.
Nej. Jo. Ja, men det här ska ni också komma ihåg då, kära ungdomar som lyssnade ute. Att då höll ju alla på med heta linjen. Det var inte så att, liksom, att heta linjen var det som man... Som, fula personer var utlämnade till. Alla var utlämnade.
Var ju Grindr.
Ja, så alla var utlämnade till. Så du kunde ju verkligen stötta på guld, så att säga. Där. Men du kunde ju även få. Mm.
Träffade du någon därifrån?
Ja, jag tror att jag träffade... Nej, men mitt var ju via text-tv. Jag tror inte jag träffade någon.
Gud, det är så jävla bra att det var via text-tv.
Men det var ju första gången jag hade sex.
Så här. Via text-tv.
Ja, jag tror att jag träffade två män från via text-tv.
Så det är tack vare public service du fick ligga.
Tack, SVT. Ja, men så du träffade...
Jag kommer ihåg en, och det tror jag är för att han... Alltså, jag tyckte att han var så himla het, och liksom hela grejen var så himla het. Så att det satte väl sig på minnet då.
Satte det på någonting annat?
Nej, men jag kommer ihåg att han, för det här var ju också mitt uppe i så här HIV-rädslan. Så att han var ju verkligen så här, nej, det ska vara så här super, super safe. Vilket jag respekterade liksom, och uppskattade.
Men jag är en barebackslina, sa du 92.
15 år gammal.
Bareback, vad var det? Det var ju lite andra tider på den tiden. Men gud, för mig var det så att vi ringde ju med, var ju en massa kompisar, ofta så här tjejkompisar som skulle vara med. Och som liksom introducerade mig till det här. Och så, då tyckte de det var jättekul. Och så, vänta, det här var, gud, nu kommer jag ihåg. Mm-hmm. För det var innan jag kom in i målbrottet.
Jajamän, jag också. Det är precis vad du ska säga.
Nej, men då vet du, för då har man ju en lite ljusare röst. Så de straighta männen trodde ju att jag var tjej. Och det fanns ju ingenting som var mer upphetsande än att ligga där i heta linjen. Så, det här gjorde de med tjejkompisar först. Och sen när de hade gått, då ringde jag upp heta linjen igen själv. Och var så här, hej, Ann-Katrin. De här gubbarna.
Vad sa du, Astrid?
Ann-Katrin.
Nej,
det var vad du gör som tjej.
Det är Ann-Katrin.
Ann-Katrin. Ja, det var så. Och så ringde jag upp och så var jag så här. Han bara, vad gör du då?
Jag tar på mig själv.
Och de bara, okej, vad gör du? Din fitta, var det någon som sa någon gång. Och jag bara, fan. Och då tog jag så här, drog min finger. Då fick jag jättemycket saliv mellan läpparna. Så bara, vad jag tyckte att jag hade ingen aning om fitta lät. Det måste vara plaskigaste fittan i mannen med det. Och hon var plaskvåt, Ann-Katrin. Och de blev så kåta på det här. Oh, Jesus Christ. Så det var jag. Och sen så, när jag väl kom in i målbrottet, då blev det liksom som en story när de började. Jag bara, Ann-Katrin.
Du är kille, eller hur?
Men nej, jag är inte förkyld.
Är du en kille? Klick! Och så bara, det var ju hemskt när jag var tvungen att liksom bli då. Hallå.
Men det fanns ju någonting i makten av att så här, när man inte ville längre, då lade man bara på.
Ja.
Så började man så här, då var det helt borta som att det aldrig hade hänt.
Som en blockning på Grindr.
Exakt.
Fast det här är ju ännu mer, för det här är ju också så här, det är väldigt svårt att veta. Dels, det är ingen som spelade in, det fanns liksom inget spår av det. Möjligen om det spesade tillräkning så stod det liksom att det hade ringt i numret. Men det var ju också ett nummer som inte sa så mycket, det var ett lokalnummer.
Men visst är det intressant det här med hur hemligt det var. Förstår ni? Det här med alla bögar skulle vara så hemliga i rösten. Det var liksom en skam kring hela heta linjen. Det var liksom ingen som bara, hallå, Peter här, bög i Hägersten. Böge Hägersten. Alltså det fanns inte.
Liksom, och som men det hör väl ihop med flera olika saker. Tänk. Den ena är ju så här, skammen av homosexualiteten. Ja. Som också framförallt då var ännu större än vad den är idag. Men sen så tänker jag också så här, när hela nätdating-grejen blev ett fenomen i liksom slutet på 90-talet och så här, så var det ju liksom så här, det var ju lite skambelagt att så här, har du hört att Ann-Katrin har träffat någon på nätet?
Ja, just det.
Och det är också det här att inte förlita sig på de gamla liksom traditionella...
Har du hört att Ann-Katrin är man?
Har du hört att Ann-Katrin har gått in i målbrottet? nej, men att, så här, att inte förlita sig på liksom den gamla traditionen av att möta folk face to face och att det finns något smutsigt kring hela den för att det blir något desperat i att leta. Ja. På något vis.
Det var, liksom, precis, det var ju innan vi hade vant oss för allt det där. Liksom. Men jag tänker nu, är det inte egentligen samma... det här skammen kring... för jag har ju folk som ljuger om att de har träffats på Grindr till exempel. Alltså som så här, låtsas att de inte när man träffade någon annan. Sen så kommer det fram, nej men vi träffades på Grindr.
Vi träffades på biblioteket.
Alltså det finns fortfarande liksom, alltså vi har fortfarande den här lilla... Och det här, förlåt men om vi drar en parallell. Alla anonyma profiler på Grindr, Scruff, bla 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 bla. Vi har fortfarande, hallå, de sitter fortfarande och väser i periferin och har sig liksom. Varför vill vi göra det?
Men har inte det att göra med att med hela tabut? Att liksom, det är en av de spännande sakerna med sex i tabut, och framförallt om man som bög är uppväxt under en tid när det var superskamligt, så blir det liksom en internaliserad grej av sexet också. Och då vill man liksom fortsätta, för jag kan känna igen det där i mig själv, att liksom i vissa situationer så gillar jag att uppleva samma saker som jag gjorde när jag var liksom tonåring. Alltså så här, cruising till exempel, det tycker jag fortfarande är superspännande. Mm. Och det är ju liksom så här, jag gillar ju inte när någon bara kommer fram och liksom så här, utan det är, så här, det är spelet som
hey,
är
intressant.
Förutom när vi var i Paris och den här jävla snygga bartender bara ställde sig på dansgolvet och bara så här, stod och tittade på mig och bara, man bara
titta på dig.
Nej, men han ställde sig mitt på, han höll på att plocka, ställde sig mitt på dansgolvet och väldigt, så här, så här, väldigt bestämt och tittade mig rätt in i ögonen och liksom vek inte undan. Och det finns något häftigt med någon som bara, vet du vad, jag tycker du är het och jag tänker markera dig på det.
De flesta blir ju sten när de ser dig rakt.
Men jag tänker att det finns en annan aspekt av det också, och det är faktiskt sårbarhet. För att visa sig ute på de här liksom sociala bögmedierna och visa att man är öppen och intresserad att träffa någon. Det finns något så här inbyggt, tror jag, i liksom vårt samhälle att man är underläge om man är ensam. Mm. Och att gå ut där och marknadsföra sig själv för att träffa någon, oavsett om det är för sex eller för liksom relation, att det finns någonting liksom lite skamligt i det. Jag tänker också så här, till exempel, skulle jag nu spekulera, jag vet inte, men jag tror det. Jag testar på er. Att se någon som så här, jag vill ha så här cum whore liksom med ansikte. Får nästan mer respekt än ett ansikte som säger söker relation.
Mm. Alltså i en i den kontexten.
Ja, men exakt. Och det säger ju någonting. Om det här liksom.
Men jag tänker jag tror att det är lite en förlängning av det som du sa då, liksom att folk som träffas på Grindr inte vill berätta det, att det ska vara så casual, så här, men vi träffades på krogen över en drink, och liksom att det finns en fantasi att det måste vara så. Att det ska vara så effortless, för man ska inte jobba för det, för man måste jobba för det. Då är det uppenbarligen inte värd att älska lika mycket som någon som bara så här, det bara händer. Och jag tänker att det finns ju inget vi ser på det sättet egentligen. Liksom allting handlar ju om att jobba för det. För att om man säger att det är effortless, då säger man ju också så här, det var väl inte värt något. Det var inte så svårt.
Men jag håller faktiskt med dig om det, Kristoffer, med att man att den här cum whore får mer respekt för att den står för vad den... För att förr var jag väldigt mycket så att jag aldrig vågade lägga ut så här sexuella preferenser och sånt på. Nu kan jag ändra min nick till vad jag söker den kvällen. Så här, typ sex now. Bah, alltså typ så.
Har du ansiktsbild?
Ja. Och är liksom jätteöppen med det. Det skulle jag aldrig gjort för liksom några år sedan. Aldrig. Och nu är jag så här bara, nej. För jag tänker så bara, vad tycker jag är hett? Nej, men jag tycker det finns... Jag älskar ju folk som vet vad de vill och är tydliga med det. Det tycker jag är skitsexigt. Så då försöker jag vara det också. Alltså så, och det har faktiskt, måste säga, att funkar utmärkt.
Och det blir också någon typ av självregleringseffekt i det. För de som tycker att det är pinsamt, eller de är ju kanske inte intressanta för dig.
Nej,
i alla fall.
Exakt.
Liksom så att då möts man ju kanske.
Och jag tycker att de som tycker att det är nej, men det är något konstigt. Då är det så här, ja, men om man tror att en människa bara är ens handling eller ens profil på Grindr eller vad de står i just den stunden. Alltså om man liksom definierar en person endast kring det, då är inte jag intresserad av den personen. Så att säga. Men är det jag tycker fortfarande det är intressant med det här med vi sexualiserar det hemliga, bögarna.
Det här, absolut.
Det här hemliga, lite snuskiga. Det här.
Men det hör ju ihop med att man har sexuella fantasier, och fantasier är ju liksom ens egna värld.
Ja, men vi har alltid varit i periferin. Vi har alltid varit i periferin.
Ja, det också, men jag tror att det finns ju en anledning till varför liksom alla, även straighta, att det finns någon typ av sex-vibe kring hemlighetsmakerit. Liksom. Mm. Och det tror jag har att göra med att så här, Om man lyckas vara hemlig hela vägen så kan man få leva sin fantasi utan att bryta bubblan på något vis. Och det är väl det som är så här, Ann-Kristin kanske inte är. Det blir inte så mystifierat. Det blir så här, jaha, här var en jätteplaskig fitta, ska vi knulla? Alltså så här, det är inte riktigt samma air.
Nej, men hon tar medicin för det nu. Har ni haft hemliga profiler på Grindr, Cruiser, Romeo och allt vad det är?
Jag tror att jag har
inte visat face i alla fall.
Ja, men det har jag på.
Nej, jag har faktiskt inte det. Eller jo, alltså jag har haft hemliga profiler som profiler så här till lager, men såna, bara för att så här, sexchatta.
Ja,
men det är inte, men aldrig för att gå vidare med någonting.
Nej, men det är de jag pratar med. Man pratar om.
Så jag har också varit den personen som alla skriver på Grindr att de hatar att snacka med, den som bara tar upp massa tid, men som inte träffar dem.
Okej. Okej, okay, den är du.
Den är jag. Sorry.
Nej, men jag har väl haft någon, tror jag, på, jag kommer inte ihåg alla de här sätten, inte Giro, men jag kan ha varit, eller någon av de här liksom, som var samtida med när Cruiser var stort. Men jag bestämde mig också, jag kommer ihåg att jag gjorde ett aktivt val att bestämma ganska snabbt för att inte göra så, för att inte bidra till den här compartmentalizing, alltså uppdelningen Madonna hora som jag liksom kände. Jag någonstans så fattade du att jag hade den, och även om jag kanske inte riktigt ville erkänna hur mycket, så förstod jag att göra på det sättet skulle göda den. Så att det var ju också en träning för mig att faktiskt vara okej med att jag är inte antingen hora eller Madonna, jag är en både och.
Jag har ju helt avlivat min Madonna. Nej, det var inte. Nej, men jag har också haft hemliga profiler. Och de har fyllt sina syften, för det finns också sådär nej, men det finns ju tillfällen som vem man, alltså man inte vill ha frågor om någonting annat än om sex, att det finns en jättetydlighet i det liksom. Och vill man då inte sätta sin kuk framför sitt ansikte, då fyller ju en hemlig profil, en anonymiserad profil fyller ju verkligen sin funktion, om inte man vill vara den personen som visar kuk och ansikte, så att säga. Men intressant. Men
sen har det väl också att göra med vilken, eller vad skulle du säga, intressant.
Nej, men att du är chatterskan på Grindr.
Jo, men jag var ju det när jag hade Grindr, absolut. Men det
vad
har
fick
jag
du ut av det då? Vad du gjorde? Folk säger till dig, hej, vad söker
jag
du?
Jag fick ju ut någon typ av jättekonstig förstunden bekräftelse för min fantasiperson.
Just det.
För att grejen är så här, jag har först var jag ihop med Mårten jättelänge innan Grindr kom. Så att jag var ju liksom inte med i första generationen och andra generationens Grindr liksom. Sen hade jag en period när jag var singel och då hoppade jag på där. Träffade väldigt få personer, typ två eller tre personer som inte alls blev något liksom så. Men jag tror att det hade att göra med också så här, vart man känner sig trygg och vad man känner sig självsäker i. Och jag har aldrig varit så här, skala bort huvudet och bara se på min härliga kropp. Det har liksom aldrig varit min grej alls. Utan jag har varit så här, om jag ska flirta med någonting så måste jag använda mitt utropstecken, och av det jag har så får det vara mitt ansikte. Så här, för det var det jag kunde någonstans så här, vinna en battle med någon annan liksom. Och jag försöker säga att det är snygg. Men, så här, nej, men förstår ni vad jag menar?
Jag fattar.
För jag har aldrig haft det här liksom he-man-pexen eller liksom så här, och inte heller varit bekväm att objektifiera min kropp på det sättet. Så att jag har varit så här, om jag ska göra det, då skiter jag i det. Så därför så var det också så här, face, och då var det på riktigt. Eller så var det någon så här helt random liksom torso från internet som snackade med folk.
Gud vad härligt. Folk skrev inte kompisar till dig då? Folk som du kände? Som inte visste.
Nej, men
du.
De som var det, då kände jag så här, nej, här ska inte jag fortsätta. För det blir...
Är det säkert, lovar du? Har du pratat med någon av oss?
Nej, inte med någon av er har inte pratat med. Det lovar jag.
Alltså, ser du vad luren ser ut?
Nej, men grejen... Fast samtidigt så är grejen så här, ja, men om det nu skulle ha hänt.
Jag har inga problem med det.
Nej, alltså,
jag har sett värre saker mer.
Ja, dels är det en sån sak. Och sen, så här, det är sånt som händer. Alltså, på riktigt, jag är så onevrotisk. Jag har ju haft kompisar som har skickat. För det var under ett tag. Alltså, jag har ju liksom använt Grindr väldigt sporadiskt liksom, i och med att vi har öppen relation och så ibland liksom, när jag är ute och reser. Och sen så, ja, men det var någon gång när jag tror jag hade precis bytt bild och de ska ju godkänna bilden först. Så var det typ att jag inte hade profilbild. Det var liksom bara ett frågetecken vad de hade. Och så var det någon som kontaktade mig och liksom så var lite för snabbt liksom i första mässigt skickade en kukbild. Och jag bara
Thomas.
Jag bara förlåt.
vi kände varandra och så, men då sa jag också vem jag var och så sa jag det jag bara ingen fara själv liksom. så för vad ska man göra?
Ja.
Men alltså jag har ju varit med om en sån här grej när jag var inte, alltså så här, och det här var på cruisertiden.
Mm.
Då hade jag faktiskt inte någon ansiktsbild. Jag hade nog ingen bild alls, tror jag.
Nej, men du, jag vet inte varför, men jag får få med att du är en sån här lite lurker.
Nej, men jag är inte det. Men då hade jag ingen bild alls. Men jag började snacka med någon kille som inte heller hade en bild. Och så var det så här nice konversation. Sen kommer bilden. Och den visar ju liksom allt. Den visar även att det är min släkting. Och då kände jag bara så här, det här kan inte jag hantera. Så jag bara, klick, bort, försvann. Och
ja.
Bara så här, för jag fick sån panik av den känslan. Och efter det var det så här, om jag ska snacka med någon på riktigt, då ska de fan veta vem det är de pratar med. Liksom.
Men det finns en hel hög med så här, fake-profiler ute på Grindr, Scruff och liknande. Så vars enda syfte är att liksom så här, få reda på vad man tycker om i sängen. Alltså jag har varit med om det så många gånger, va? Och sen så, och de använder samma bilder också. Och sen vet man ska skicka kukbilder och rödbilder och de vill veta om man knullar oskyddat eller skyddat, vad man gillar i sängen. Bara, de vill ha information och vill se liksom så här, ens kropp och kuk. Och jag är så här bara, men det här är ju information du kan få utan att du har en fake profil. Alltså jag har inget, jag är en skamlös person. Jag kan
fast du är ju inte representativ för folk.
Nej, fast jag vet att det är samma person. Jag är bara typ samma person. Jag vet du något tycker som gör. Jag vet typ vilka det är också. Det är inte så svårt för de är ju okonsekventa också. Ibland har de skickat någon om det är så här.
Ja, just det.
Det är så här, folk är ju dumma i huvudet. De tror att de är som små, att de är spioner. Man bara okej, okay. Men folk pratar också med varandra. Och till den här personen skickar de här bilderna. Så att kan man ju veta att det är så intressant att folk har det behovet av att veta saker om andra personer. Att det är jättespännande att veta hur folk knullar. Och,
det är skvallermat.
Ja, men att liksom
det här jag tror att de gör det för skvaller. För jag har alltid tänkt att de gör det för att de tycker att det är så här häftigt. De vill liksom inte gå hela vägen, men de tycker det är häftigt med den här bilden.
Jag tror att det finns dem, absolut. Ja. Men jag tror också i Stockholm till exempel om man gör det, så skulle jag tro att det är också för att så här, då vet man någonting om de här andra. Och man liksom, för det finns ju så här, det finns ju, vare sig man vill eller inte erkänna det, så finns det ju ett liksom ett visst lager i Stockholms gayvärld som inte är, tycker jag helt ärligt, superhärliga i förhållande till varandra. Och där det blir liksom vapen, om man så vill. Mm. Liksom att sätta dit folk och vara så här, men du vet ju hur Robin är.
Ja, jag fattar.
Han ligger där och tar emot. Alltså så här,
jag har ju tänkt på det där, och för mig så är det så här, alltså förlåt, men om någon sitter och snackar så med mig, jag skulle ta det som en så jävla komplimang. För att om ditt liv är så om mitt liv är intressantare att prata om än att leva ditt eget, fuck vad mitt liv är bra.
Absolut, men det kräver ju en viss
såklart. Det är ju ingenting som jag skulle ha gjort för 10 år sedan. För 10 år sedan så var ju liksom
då var det ju livet över.
Ja.
Riktigt. Exakt.
Ja, men den är faktiskt rolig. Vilken skillnad det är, alltså man tänker jämfört med mig själv nu och för 10 år sedan. Jag är ju så bekväm med sånt här nu. Så jag säger, ja men gud, kukbild, får veta vad jag gillar i sängen. Ja, good luck with that information. Nu går vi vidare. Liksom sådär, liksom. Ja, ska vi ta en jingle på det?
Det gör vi.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hörrni, vi sa att vi skulle prata om en upplevelse som jag hade i somras och jag...
Heta linjen.
Precis. En annan typ av heta linjen. Jag gjorde ju en ayahuasca-ceremoni veckan in, helgen innan midsommarhelgen. Och ayahuasca är alltså en blandning av, ett hopkok av två olika växter som... används av Peru, indianerna, ursprungsbefolkningen i Peru, för att göra spirituella resor. Det är väldigt likt peyote, alltså det finns ju sådana substanser hos ursprungsbefolkningar i över hela världen i princip. I Sverige har vi toppslättsskivling.
I deras kulturer, inte i själva befolkningen.
Ja, men i deras kulturer, förlåt. Men, så att vi har ju toppslättsskivling i Sverige, vi har olika typer av svamp med psilocybin i stora delar av Europa. Vi har peyote i Mexiko och så vidare. Så det finns ett gäng olika. Och det används just för spirituella resor. Och för 5 år sedan så gjorde en kompis det här nere. Han åkte ner till Peru och gjorde hela grejen liksom, så, ordentligt. Och skrev en dagbok och jag fick läsa den. Och jag blev så himla intresserad därför att han och jag var väldigt lika innan han gjorde den här grejen. Vi var bägge två väldigt... mycket i våra huvuden, använder logik för att för att vara skitstävla mot andra människor. Jag kommer ihåg en diskussion som den här kompis hade med en annan kompis om tro. Och det är svårt att så här, man kan inte attackera en person som tror med logik. Det går inte, för det är orättvist, för tro är, om du kan bevisa en tro, då är det inte en tro längre. Så att det är inbyggt i tro att du måste, det finns ett element av att jag vet inte, men jag tror det. Så. Och han gjorde det här med intentionen då att sluta vara i huvudet och vara med i känslorna och fick ut jättemycket av det, och jag har sedan dess velat göra det men alltid haft den här respekten för psykedelika. Jag har alltid tänkt så här: gud, tänk om det går
för åt det skogen. Är vad det är helt enkelt.
Det är vad det är. Alltså det finns
naturens LSD.
Det är naturens LSD. LSD är faktiskt ett sätt att försöka så att säga kemiskt skapa psilocybin. Och man har lyckats väldigt väl just med LSD då. Men det, så att det, alla de här substanserna är i princip så att säga snarlika effekter. Och såklart, man ska ju ha respekt för det. Så jag har liksom dragit ut på det och nu och alltid tänkt så här, jag måste till Peru och göra det här. Sen började jag upptäcka att numera i Peru så finns det en jätteturism kring det här. Och därmed också, i och med att du inte är garanterad att, det är inte så att bara för att du tar ayahuasca så kommer du att få en tripp. Det kan lika gärna vara så att du inte känner någonting alls. Och åker folk dit och sen så är de besvikna för att det inte var den här trippiga upplevelsen där de såg whatever. Så att då har då mindre nogräknade arrangörer börjat smuggla in andra saker i ayahuaskan. Du känner ju inte smak, alltså smaken är väldigt stark så att du kan precis smuggla ner vad som helst i det. Och då, alltså, då får du en ordentlig tripp. Och då pratade med det så hittade jag att...
Men är resultatet detsamma?
Nej. Jag skulle vilja påstå att det inte alls är det. Så länge inte det är typ LSD de smugglar ner, som då är kanske mer garanterat en tripp. Men om de smugglar ner någonting annat som bara får... Ja, men de skulle till exempel kunna smuggla ner delar MDMA till del och få det liksom trippa jätteskönt. En kompis som hade haft cancer hittade 2 schamaner i Sverige och jag var så här... Ja, men jag vill göra det här. Fuck it, nu gör vi det. Och tillfället var liksom, det var utomhus, det var en helg och det var liksom i Stockholm på sommaren innan midsommar, så det var ju potentiellt jättevackert.
Var du nervös innan?
Jag var jättenervös därför att jag kände ju då min kompis som gjorde det här med, men i övrigt så kände jag ingen. Jag kände inte till schamanerna, de presenterades, men jag var ju så här, det kan ju vara vilka hippies som helst, tänkte jag. Och sen så var jag också liksom så här, men gud, alltså jag vet...
Det var ju vilka hippies som helst. Du känner inte dem.
Men får jag bara fråga, vad konstituerar en shaman i Sverige?
Alltså i det här fallet, de här har jobbat, en av dem har jobbat med det här i 30 år och varit i Peru liksom och studerat. Så de har studerat själva tillsammans med shamaner. Så att det handlar om att vara där.
Vad är en shaman?
En häxdoktor.
Ja, man kan säga att det var prästerna i typiskt i de kulturerna, alltså i ursprungsbefolkningen. I Peru bland annat. Och så kommer dagen och du vet så här, jag packar väskan, man skulle ta med sig mat för vi var på en liten gård och man skulle packa en väska med både mat för man skulle vara där ett dygn och sen så sovgrejer för man sover över där såklart. Och sen så vi kommer dit vid lunch och sen så är det så det är timmar av prat. Man pratar och pratar för att förbereda sig och shamanerna presenterar sig själva. De berättar om själva ceremonin och sen så ställer de frågor och sen så ska var och en dela vad är min intention, det vill säga varför gör jag det här? Vad har jag för erfarenheter tidigare? Har jag gjort ayahuasca-ceremonier? Har jag tagit några andra psykedelika?
Var det flera som hade gjort innan?
Ja, det var, jag skulle säga att ungefär hälften hade gjort det tidigare och hälften var första gångare i det här. Och tanken var också att man då ska få lära känna gruppen och shamanerna så att man känner sig trygg nog att fortsätta med själva. Så att kartoffeln när man måste bestämma sig kom precis innan ceremonin började klockan 6 på kvällen.
Var det någon som åkte därifrån?
Nej, alla valde att göra det. Och jag måste säga att de här shamanerna var helt fantastiska. Jag fick ju den här schablonbilden av så här hippies krossad. Därför att de här var verkligen, det första gången för första anblick så hade jag kunnat vara ju så här, men gud, hippies. Och sen så när jag började prata och prata om både om sina erfarenheter, då märkte jag att jag förstår att de kommer från den kultur som sen det här lite mer light hippie-kulturen har utvecklats från. Men de här är väldigt grundade i det. De har ingen behov av att säga saker för att bli omtyckta.
Så det var inte The Sanctuary i Thailand med andra ord?
Nej. men lite den. Jag vill inte att någon ska berätta saker som de tror att jag vill höra. Jag vill höra någons uppfattning eller så. Mm. Och sen så när vi då min intention var alltså sluta vara i huvudet, börja vara mer i känslorna.
Det var det du ville med
det
här
filmen.
Sluta vara i huvudet, vara mer i känslorna.
Och inte behöva hela tiden vara så här, genom att jag känner så här är rätt för att. Och du vet, hela tiden så här rationalisera känslor. Mm, mm. Utan så här, det är okej att känna på ett sätt utan att för den skulle behöva rationalisera. Mm. Och framförallt när jag pratade om det med andra. Så när vi hade suttit och pratat hela dagen och jag kände okej, fuck it, nu kör vi. Och så förberedde vi platsen ute och det var liksom förberedde en eldstad så att man sen kunde tända en eld när man var klar för att då var ju framåt midnatt då som vi skulle vara klara. Man förberedde sina platser, vi skulle ligga ner och så att man förberedde sin sängplats utomhus och sen så får man då dosen.
Jag blir så väldigt så praktisk.
Vadå?
Utomhus, vad händer om det skulle regna?
Ja nej, men då kunde vi vara inomhus. Så det fanns,
hade du filt?
Ja, det är sovsäck. Ja.
Var det myggor?
Precis min nästa fråga.
Nej, det fanns faktiskt inga myggor. Va? Lustigt nog.
Som du var i en skog.
Utomhus, inte i en skog.
Tillbaks till nu har ni precis tagit.
Ja, men tillbaks. Så
det samma sak.
Så det som vi fick dosen och det som också är intressant är de doserar på baserat på känsla, baserat på det på vad känslan de får för dig, det du har sagt att du får erfarenheter och din intention och så vidare.
Så du måste ta upp hela liksom, de frågar dig all erfarenhet du har med substanser så att säga.
Ja, det eller så här, framförallt med psykedelika. Ja. De ser ju liksom alla substanser som medicin, men psykedelika är en specifik form som just det här fallet.
Okay.
Och så fick dosen och sen så la vi oss ner allihopa och det var så otroligt tyst. De satte på musik, vilket för att det hjälper.
Vad var det för musik?
Thomas Deleva.
nej men musiken var... Nej, inte riktigt så, men däremot så var det ju liksom musik. Det var en del av musik som var från till exempel ursprungsbefolkningen i Peru. Ja. Och sen så var det uppblandat med lite så här, men så trans liknande så.
Voice of Innocence. Hejala.
Men får man bryta in i historien?
Ja, absolut.
För jag tänker att så här, vi har ju pratat om det här förut och jag känner varje gång vi pratar om det så blir jag hälften super så här fascinerad mm. och hälften jätteprovocerad.
Berätta.
Okej, ni är ett gäng från Sverige, mm. förmodligen från Stockholm, ja. Som åker ut i Stockholms skogar och lägger er där och ni har pratat om så här, de emotionella värdena och känslomässorna och förväntningar och hela den biten. So far so good. Varför ska man sätta på peruansk musik? Helt plötsligt där så blir det ett så här exotifierande av så här, nu ska vi låna den där kulturen. Ja. Varför inte göra någonting här med de som är här, med den bakgrund som är här? För jo. Ni är ju inte peruanska indianer.
Jo, därför att allting... Det här är en ceremoni och alla symboler är laddade med något. Så att om de skulle sätta på slager så skulle det vara laddat med en viss symbolik.
Men låt säga att du hade varit peruan och så sätter de på det.
Nej, men då hade det nog varit ett annat, för det är kontextuellt. Det är shamanerna som gör det. Och i vårt fall så var det ju rätt musik därför att det var så att säga för oss en del av ceremonin. De körde ju väldigt, alltså hela den här ceremonin var alltså gjord enligt då ursprungsbefolkningen i Peru.
Ja, men exakt. Men för dem är ju den musiken har ju en annan symbolisk betydelse än vad den har för er.
Hur tänker du då?
Därför att till exempel så som vi upplever slager här är förmodligen inte så som de upplever slager. Fast de
det här är alltså musik som kontexten. De själva skulle då spela eller sjunga under en ceremoni.
Ja. Men
och hela ceremonin.
Du menar att ayahuasca-musiken i Peru är som deras slager.
Nej, men vad jag menar är så här, vad jag menar är att om man är i Peru och så går man till en peruansk shaman som spelar peruansk musik, så finns det en kulturell förståelse, det finns referenspunkter till den musiken för mig som peruan. De referenserna är ju inte samma för dig som är uppvuxen i Orminge, eller vad det nu är, Norsborg. Förstår du? Det är så här, och det är därför jag menar så här, helt plötsligt så lånar vi ett element utanför sin kontext förutom substans.
Fast det är inte utanför sin kontext, för allting de gör, alltså hela ceremonin, inklusive att man ligger ner, det enda som inte hade lånat i princip, det var vi kunde inte ha en, liksom, en hydda i djungeln, men det var därför det var utomhus. Så att liksom, de är utbildade av ursprungsbefolkningen. De kunde själva sjunga de här sångerna, så att ibland så sjöng de istället. Så att det blir ett paket i konceptet.
Du vad jag menar?
Nej, jag förstår vad du menar. Men jag
förstår inte.
Jo, men du är en realist och pragmatiker i sådär, att du bara, hur kan det ha någonting med upplevelsen att göra? Egentligen borde din det som peruanerna får ut när de lyssnar på musiken, borde du rent logiskt få ut och lyssna någon annan musik.
Ja, det är ju inte text. Det är inte
men det är ju rytmer också. Du kan ju höra på en rytm om den är från Afrika eller från
Kina. Man släpper det bara. Man släpper så här. Jag tror också att vi är att vi kan också måste släppa, för det här ska fortgå, att ibland så vi kanske måste lita på att den peruanska musiken behövs. Så här, för att vi inte förstår.
Alltså, och det var inte bara peruansk musik. Ibland så var det musik från Goa. Alltså ibland så att de varvade.
På samma sätt som när man går på meditation. Så sätter en meditationsläsare.
Den som har meditation. Exakt. Och det, jag har samma problem med det när man går på yoga på sats. Och de bara namaste.
Men man går hos någon som man tycker om. Någon som har meditation. Som har valt den musiken. Så litar man på att den musiken sätter det i en sinnesstämning som de vill att den ska. Samma sätt har de här valt den musiken.
Det finns alltså magisk musik som sätter folk över hela jorden på samma sinnesstämning.
Nej, men som sätter det är de personerna i den sinnesstämningen som de vill.
Jag förstår vad du menar. Men Kristoffer, du ska tänka på att de som har mest erfarenhet av ayahuasca är alltså ursprungsbefolkningen i Peru. De har jobbat med det i hundratals år. Så att musiken som har utvecklats för det här har alltså utvecklats för att hjälpa folk under de här resorna. Tror du...
Så det är ayahuasca-musik och inte peruansk musik?
Ja, så kan man säga.
Okej, då är jag med. Tack, okay. Det var det jag ville höra.
Klipper vi bort det här 10 minuter?
Nej, det gör vi inte.
Jag tror att det är fler som skulle förstå det. Så det är bra att du redde ut det, Kristoffer. Tack. Ja. Men så gick jag igenom. För det här gjorde jag. Jag hade ju mediterat i ett år innan. Och liksom för det, så att jag hade liksom grundläggande tekniker. Så jag lägger mig ner och är lite orolig över att jag ska bli så inne i det visuella. Att jag glömmer bort resan. Du vet, för de varnade ju för det. De sa det att egentligen så skulle man göra det här i ett mörkt. Men det är väldigt svårt, framförallt som nybörjare, att göra det utan någon stimuli som helst. Det kan bli jättejobbigt också, så att vi gör det utomhus. Men lägg gärna någonting över ögonen för att inte bli fast i det visuella. Så att jag var lite så här, okay, jag blundade och sen så ligger jag och mediterar och hamnar, du vet, i det här lite dagdrömmande läget. Uh-huh. Och helt plötsligt så när, alltså den här resan började väldigt abrupt. Det var inte så här att det bara klättrade upp lite försiktigt, utan det var bara så här, ena stunden är jag nykter, andra stunden så är jag bara whoop. Alltså tappa, och då är min hjärna försöker ju då konceptualisera det här, och den väljer en bild av en skolbuss på en backe som träffar mig. Det är liksom så min hjärna visar sig att det började. Och det, alltså det var ju, det, jag skrattade åt det då, för jag var så här, men gud vilken bra bild. Så här, nu, du ville ha,
men det var ändå, det var ändå en del av din hjärna som sa, okej, nu är det det här.
Du, nu, jag... sen, nu jävlar, nu kör vi. Nu åker jag och körde med buss och nu bara hänga med. Liksom. Okay. Mm. Det var mer en metaforisk buss.
Ah, okay. Det var en metaforisk buss. Ja.
Nej, men så förstod jag det även om jag liksom såg den så. Mm. Och då, och sen så började ju hela upplevelsen. För min upplevelse handlade ju, var ju som sagt, jag ville vara mer känslan. Och jag tror att det första jag fick göra, det var att uppleva hur mycket känslor jag har trängt undan och lagrat någon annanstans. Så jag började skaka. Och jag började skaka på ett sätt som, alltså jag kunde inte kontrollera det. Det var liksom, jag har aldrig huttrat. Alltså det var som jag var så jävla kall. Jag höll på att försöka, men det var liksom, det var inte oskönt, utan det var bara någonting som måste ut. Det var så mycket stress som skulle ut ur kroppen först. Och vid det laget så kom en av shamanerna, också hon som jag då kände mig närmast så under resan. Hon kom och försökte lägga en till sovsäck över mig. Och jag försökte säga till henne att nej, men jag fryser inte. Men jag fick inte ut ett ord.
Åh, fy fan.
Och då, och hon, liksom, hon lindade in mig och sen så gick hon och så efter ett tag så slutade det. Och då kunde jag då titta upp och jag såg hur...
Men kan det vara så att hon visste att du behöver den där ändå?
Ja,
du kanske
jag kommer komma tillbaka till det här, för vid debriefingen så pratade vi om det. Mm. Och jag då det var liksom som jag behövde få undan det där vägen. Jag behövde liksom verkligen känna allt det där för att sen kunna gå vidare till nästa steg, som handlade om att visa mig hur mycket energi jag lägger på att kontrollera saker i onödan. Mm. Och det är ju, låter ju som att alla vet ju att så här, alltså, överkontroll är inte bra, och det visste jag ju, men jag kände det inte. Mm. Det är som skillnaden mellan att någon säger åt den att men, du är snygg och flörtar med en, och att man ser sig själv som vad fan, jag är snygg. Alltså den skillnaden. Mm. Och så att vid det här laget så här, folk ligger ju still, vi pratade inte med varandra. Om vi pratade så var det bara med shamanerna. Vi fick inte interagera med varandra för att vi måste respektera alla andras resor. Och folk kräktes och det var liksom väldigt våldsamt.
Det är en ganska vanlig reaktion.
Det är en vanlig reaktion, precis, kräkas och tydligen explosiv diarré eller explosiv bajsande. Mm. För mig så var jag gick på toaletten 4 gånger, men det var inte så att...
Hur var det då? Hur var bajset?
men på riktigt, hur var det att gå på toaletten i en sån trip?
Nej, men det roliga var, det var ju det som var grejen. Det här är enda substansen jag tagit där jag kunde säga stopp.
Va?
Det är nog nu. Jag behöver en paus. Och då pausade då, alltså, det var som, och det var som,
bajset pausade då.
Robin.
Det var som att trycka på paus på en film. För att då kunde jag antingen, ibland så var det liksom när jag började gå på toaletten. Och visst, det var inte så att jag gick och kände gud vad nykter jag är. Men det var liksom inte så att jag såg saker överallt. Jag kände mig liksom, och kände mig väldigt trygg fast jag gick själv. För toaletten låg en bit bort. Och de gånger som jag behövde pausa och bara titta upp, då kunde jag titta på himlen och liksom, den var så otroligt vacker. Och färgerna var så otroligt vackra. Och då var det verkligen paus. Så fort jag stängde ögonen, då var det som att trycka på play på exakt samma ställe som jag hade lämnat. Alltså det var helt, det var faktiskt Valt. Helt galet. Och det var också, och då släppte också, dels så släppte min oro, för jag upptäckte så här, man måste inte kräkas. För jag låg ju väntade på, okay,
du har ju, min kräkning, du är ju väldigt rädd för det också.
Precis, jag tycker inte om att kräkas. Jag var så här, så att, efter ett tag släppte jag så här, men gud, man behöver ju faktiskt inte kräkas. Bara för att
blir man snurrig, blir man yr?
Nej, det blir man faktiskt inte. Det är inte på det sättet. Utan det som hände när jag blundade var... Det fanns lite visuella saker, men det var väldigt... Alltså det var som att jag var inne i mig själv och tänkte väldigt klart. Liksom utforskade mitt inre, kan man säga. Mm. Så att när jag då började tänka på det här med kontroll, så ju mer... Så slappnade jag av och jag bara kände så här, gud vad skönt det är att andas och bara så här, med magen. och blev väldigt avslappnad. Och när jag blev helt avslappnad så började min högerarm att dansa. Alltså jag fick alien arm syndrom. Jag låg själv och kollade på min arm och bara... Alltså dansade till musiken, det var inga tics, det var inte så att den gjorde samma mönster, den gjorde liksom ganska avancerad koreografi och bytte koreografi. Ja men typ
att du bara att du ger din arm ändå så här, du ger en cred för rörelsen.
Nej men för att jag låg själv och tyckte så här, gud vad bra den dansar, men det är inte min arm. Och
du bara yes, girl,
Nej men du vet, och då började du tänka på det här. Då började jag tänka på det här, men gud, om alla andra ser det här, gud vad konstigt det måste se ut. För att, jag menar, alltså, det var inte så att det var fingrarna, utan det var ibland så lyfte hela armen. Mm. Så att det var, och minst liksom hela underarmen som liksom hoppade omkring där. Så att då, och en shamanerna kom fram till mig och var så här, var lite orolig över att det då kanske, att jag kanske hade dålig tripp eller någonting. Och
men så var är du någonstans nu i din tripp?
I det här fallet, jag ligger ner, det är kanske
hur långt har det gått?
En timme in. Uh-huh. I hela trippen, det är fortfarande så att säga väldigt tyst och lugnt där omkring. Musiken spelar liksom, folk kräks ibland, det är liksom de ljuden man hör.
Vanlig kväll.
Och så försöker han ge mig tips om hur jag kan göra om jag inte vill att min arm ska dansa. Så då testar jag hans tips att liksom hålla min arm still. Och det funkar i ungefär 10 sekunder. Sen så måste jag liksom på riktigt hålla i min arm.
Vet du varför din arm hade behov av att dansa?
Jag tolkar det som att min kropp eller hjärna ville visa mig att hur mycket energi som jag lägger åt att kontrollera saker som inte behöver kontrolleras. För om min arm nu ville dansa, det fanns ingenting. Och framförallt, den gjorde det bara när jag var som mest avslappnad och liksom som mest egentligen till freds.
Mm.
Så att det
och den skadade ingen.
Nej, precis, men exakt.
Det fanns ingenting, det fanns ingen anledning för det att kontrollera
armen. Förutom vad andra tyckte, så därför så ville jag kontrollera den. Mm. Och då ville jag liksom säga, nej men jag ska vara duktig här och ligga still, för det skulle vi göra. Och då började jag hålla i, så att jag lägger armarna över bröstet och håller i min högra arm. Och efter 10 sekunder...
Varför rullar du inte över på magen och lägger det på armen?
Nej, men det är att kontrollera den.
Ja, men det vet jag väl, men om han ville kontrollera den.
Mm. Nej men det gick, men grejen att ett tag så började den skaka. Alltså jag var tvungen att hålla i, och ju längre det gick desto mer skakade den. Så att jag, så till slut så ägnade jag all min energi åt att kontrollera min arm. Och till slut så var jag så här, det här är så jävla fånigt. Och så började jag bara andas och slappnade helt och hållet. Och då låg armen still tills jag var helt avslappnad och började dansa igen. Och det här upprepades flera gånger. Till slut så gick med den tämmen, jag bara... Vad håller jag på med? Varför ligger jag och försöker hålla armen still när inte det spelar någon som helst roll? Jag bara, gud, är det så här jag gör i mitt liv? Är det så här mycket energi jag försöker lägga på att kontrollera massa saker? Jag bara, alltså gud vad jag behöver lägga av med det här. Och du vet, alltså, det var den här känslan. Uh-huh. Så kommer det. Och när den insikten sjönk in så ändrades, alltså det var som att så här, byta film. Det var som att säga, dags för nästa kapitel. Och då kom jag in i kapitlet då jag fattade inte vad som hände. Då fattade jag inte vad som hände, utan jag var bara så här, jag såg en jättestor bläckfisk som var då mitt spirit animal och eller mitt kraftdjur, och eller förstod jag då, för när jag såg den så bara aha. Och det kändes så naturligt.
Okej, paus. Ja. Du ligger i skogen. Mm. Armen har slutat dansa. Ja. Du har stängt av den när du har gått på toa och skitit. Mm. Och du kommer ut igen och lägger igen. Mm. Du ser en bläckfisk.
Ja.
Vart är bläckfisken?
Som är ditt stjärtdjur.
Vart är bläckfisken?
Så att det här ser jag när jag blundar. Och bläckfisken är...
Den svävar inte omkring på himlen.
Nej. Jag ser det här bara när jag blundar. Mm. Och bläckfisken... Så att jag befinner mig under bläckfisken och den försöker svälja mig. Helt.
Påkörd av en buss och svald av en bläckfisk.
Jag vet att det låter konstigt, men det fanns ingen, alltså det var inte så att jag blev liksom hotfullt, men jag var så här, gud, jag vet inte vad som händer när den sväljer mig. Och jag vet inte så här, det här, vet detta, och jag har inte kontroll. Stopp. Och jag kunde liksom, och då kunde jag så här, det var som jag kunde streta emot med min vilja. Och då slutade jag åka in mot bläckfisken. Alltså den här var gigantisk. Alltså, tänk dig en så här 20 meter across. Liksom. Mm. Och, så. Och jag var ganska långt ifrån den, men den var så här, och den var bara så här, nej men kom. Ordlöst. Men jag förstod att det var så. Jag bara, men jag fattar inte varför jag är rädd. Och det här är jättejobbigt. Och till slut så hamnade det så himla mycket i huvudet. Det var en så himla, alltså det var nästan en fysisk känsla mellan ögonen. Och då var jag så här, okej, men vänta ett tag. Nu är huvudet, nu sträcker jag emot. Lyssna på musiken, andas djupt. Och så gör det, och då bara hopp, fortsätter jag åka mot bläckfisken. Och då blev det liksom, när det började gå lite för fort, då var jag så här, så stoppade jag igen. Och så hände det där. Och till slut så jag bara så här, alltså jag orkar inte längre. Nu är det här kontrollen igen. Det som händer, händer. Jag kommer i alla fall inte dö. Och sen så bara, så låter jag bläckfisken svälja mig. Och i det läget så är bara så här, du har fattat det här. Du har fattat läxan. Och därefter, så här, sista timmen, så ligger jag bara och känner en enorm lycka och tacksamhet över allt. Jag kommer på mig själv med att jag ligger och gråter. Alltså jag bara säger, men gud vad mitt ansikte är blött, och det är för att jag gråter. Och jag vet så här, vad jag än tänker på i mitt liv så uppfylls jag bara av en känsla av tacksamhet. Jag bara, alltså, du vet så här, ett med världen. Det var som om så här, det här, du har jobbat, du har förstått. Här är din belöning. Så.
Och hur känner du för det nu? Alltså känner du, när du minns tillbaks på det, är det känslor du kan återuppbringa så att säga?
Ja. Ja. Det kan jag. Med meditation så kan jag hamna i ett liknande läge. Och, men inte meditation i den här bemärkelsen att bara liksom försöka observera sina tankar. Utan jag mediterar när jag mediterar på ett ämne, och specifikt på ämnen som rör med så här livet, universum och allting. Då kan jag hamna i ett läge när jag känner en extrem, ja, men återigen tacksamhet. För mig, så jag tror att för mig, jag hade inte definierat, för att vi har pratat förut, men är man lycklig? Om du frågar mig om jag är lycklig så säger jag ja, men det jag egentligen menar är att jag är tacksam. Jag har så himla mycket att vara tacksam för, och det är för mig lycka.
Vad hände sen då?
När vi började vakna upp så var det en afterglow. Man tände elden och satt liksom, och vissa satt och pratade.
Hur länge
och
håller du här på?
Det var ungefär 4,5-5 timmar. Så att runt 11:23:30 då.
Du fick en hutt till, va?
Ja, precis. Vissa fick en påfyllning. Och det är då baserat på hur de ser att liksom, man reagerar på medicinen och så. Och för mig måste jag säga, doseringen var ju perfekt rätt. För jag fick ju verkligen det jag ville ha av resan. Och sen så var det en afterglow. Och det var magiskt. Jag vet inte om ni har varit på något ställe där man liksom jobbar tillsammans med andra och gör det så intensivt, så att den här bubblan som man sen, när man sen spräcker den, så är det liksom, eller innan man spräcker den så känner man en sån samhörighet med dem som man har gjort det här med. Mm. Så kändes det här. Jag har ingen aning. Jag tittade på en tjej som låg bredvid, nära mig. Vi pratade ingenting. Vi tittade inte på varandra resan. Sen kollade vi på varandra efteråt. Och jag var så här, jag förstår ju inte vad hon har gått igenom. Jag vet vad jag har gått igenom. Men det fanns en sån djup förståelse i den här blicken. Alltså jag har inte varit med om det så många gånger. Att jag kan titta på en människa som jag har sett, träffat i ett par timmar. Och inte ens växlat några ord med. Och titta på dem. Och du vet så här, bara vara så otroligt tillfreds och lugn. Mm. Och morgonen efter då, sen så gick folk, började folk gå och lägga sig, och morgonen efter då delade vi alla delade sin upplevelse i grupp och fick, om man ville, feedback av shamanerna på vad de hade sett under resan. För shamanen tar ju också ayahuasca under tiden.
Vad sa shamanen?
Och då jag tog ju upp det här med sovsäcken, och då sa hon såklart, jag vet. Det var inte heller min mening, men när det där inträffar och just det där, så finns det en poäng av att vara inlindad, för det är som om de kramar dig. Mm. Och jag bara, aha. Mm. Så du vet så här, hon såg det, och det är uppenbarligen så inte ovanligt. Och sen så liksom, på resten av resan så var det mer så här tips om hur jag sen ska hantera saker efteråt. För att de sa det att ofta när människor då kommer hit och vill hamna i känslorna, så kan man också så att säga dra ur proppen, fast man förstår inte det, att det har hänt. Så att du kan reagera väldigt emotionellt på någonting framöver, och bli inte rädd då, utan det är liksom bara en så att säga normalisering av det. För det kan vara så att pendeln har slagit åt ett håll, den behöver liksom normaliseras. Och det var för min del helt, liksom, helt fine. Jag var så nöjd med den upplevelsen.
Är det, hur har det förändrat dig då, den här upplevelsen?
Alltså den
det påverkat dig?
Ja, nej, men det har, jag ska säga, fundamentalt har den påverkat mig, tillsammans med en senare upplevelse, eller den la grunden för en nyare upplevelse, men, och de tillsammans har gjort en väldigt konkret sak efter ayahuasca-ceremonin, är att jag har aldrig lyssnat på min kropp när det gäller mat. Jag har aldrig lyssnat på, är jag mätt, är jag hungrig, utan så fort någon har frågat mig på ett fik till exempel, vill du ha något? Då måste man ju ha något. Mm. I min värld så har det liksom inte ens varit, nej, jag vill inte ha något. Utan då är det alltid så här, men jag vill ha den här. Och sen när jag väl börjar äta så lyssnar jag inte på att så här, men nu har jag fått nog. Utan det är så här, när jag har ätit upp maten, då är det klart. Mm. Så att när jag öppnar en Ben & Jerry's förpackning hemma, och då äter jag upp hela. Mm. Det finns liksom inte det här att äta lite.
Du är en labrador, har du varit.
Ja, men lite så. Uh-huh. Och efter det här så är jag bara så här, nej. Alltså det är helt sjukt. Helt plötsligt så bara så här, nej men gud, jag är inte alls sugen på det här. Jag vill inte ha det här. Och det roliga är att då Mike, min sambo, han har ju någonstans noterat det här. Och efter då att vi i juli så var det någon kväll när jag öppnade en polypåse, åt tre polybitar och var så här, gud vad jag inte vill ha mer av den här. Och lämnade den. Och dagen efter så jag åkte ner till Skåne, så att får jag ett sms av honom. Han bara, var du sjuk igår? Och jag bara, typiskt honom också, så här, texta på ett, han textar minsta möjliga. Så att jag bara, okej, vänta, vad menar han? Han menar om jag mådde illa. Okej, och då menar han polypåsen. Så jag bara, menar du polypåsen? Han bara, hur visste du det? Jag bara, jag kände inte för det. Men du vet, det är så påtagligt i det. Ja.
Så att han var så van vid att se, ja, men, tomma polypåsar. Om men,
eller i alla fall att om jag öppnar en polypåse så äter jag upp, ja, det. Så att det är en väldigt konkret sak. En annan så här fundamental förändring är att jag kan numera vara med mig själv. Jag har ju, det är så roligt för man befinner sig i sitt huvud, så jag har liksom aldrig någonsin tänkt på att andra upplever existensen på ett annat sätt. För mig så har jag ju liksom hela tiden, mitt huvud jobbar så mycket hela tiden att jag har alltid distraherat mig från mig själv. Mm. När jag borstar tänderna så står jag med telefonen. Mm. Så har jag stått med telefonen. När jag äter så kollar jag på någonting eller läser någonting. Det finns liksom inte det här.
Innebär det att du bara sitter utan stimulans, så att säga? Är det det?
Ja, att vara, precis. Att vara utan stimulans. För då känns det som det känns som min hjärna ska accelerera till en punkt när det liksom aldrig tar slut. Mm. Och jag blir tokig. Och det distraherar mig från. Och sen så den här konstanta ångesten som jag har haft som ett liksom lager som alltid funnits där och som jag först upptäcker när den tar slut. Och bara, vad tyst det är. Vad lugnt det är. Det är så här folk går runt och känner hela tiden. Men gud vad skönt.
Men var vi så med stimulans? För jag tänker det här med den konstanta stimulansen. Har inte det någonting som vi har liksom vant oss med i och med våra smartphones? Alltså, så här, nu har vi... Jag minns inte att jag behövde konstant stimulans. Eller också var det,
men det är ju beteenden som är inlärda, ja, som finns kvar. Jag tänker så här, det du beskriver nu, eller resultatet av den upplevelsen, låter ju också som ett resultat man skulle kunna få. Eftersom att du hade ringat in vad problematiken var innan och vad du ville jobba med. Ett resultat som man skulle kunna få via till exempel terapi.
Absolut. Mm. Det tror jag också. Det här är inte en universal lösning. Man måste först ha jobbat med det.
Hade gjort ganska mycket innan.
Jag hade gjort ganska mycket jobb. Och grejen är också att hur häftigt den känns. Så efteråt så är det inte så att jag kände, men gud, nu kan jag göra det här. Nu kan jag göra det här imorgon kväll och komma och få en ny resa. Är det med? Det var inte så, utan det var mer så här, aha, det här var fantastiskt. Nu måste jag jobba mer på andra sätt. Sen kan jag komma tillbaka hit och ta det här. Det är lite som att ta en booster. Liksom, som skjutsar. För att det jag upplever i det läget att mitt ego blev så försvagat. Att titta på alla de här sakerna inte var lika hemskt. För mitt ego kan ju vara så att om jag upptäcker att jag har gjort någonting tokigt hela livet, då går det i censur. För du säger, men gud, du har inte varit bra. Du har ju varit fel hela tiden fram till det här. Och då slår mitt ego till. Och det är en ganska jobbig sak att hantera.
Speciellt för dig som har lite panik att ha fel.
Ja, exakt. Ja. Och i det här läget så var jag mer så här, men gud, gud vad intressant. Jaha, nej, men det förstår jag. Så att,
Vad har du fått för reaktioner på att du har gjort det här?
De flesta är supernyfikna på det. Och jag upptäckte också att det är väldigt många som är nyfikna på att göra det. Så vilket jag är glad för. Så.
För det är ju en liten våg nu med nyspiritualism. folk söker lite mer igen.
Och vet du vad, för det var en sån sak som jag kom fram till. För jag, sen så hade ju liksom, det kan vi spara till en annan gång. Men jag har ju också en senare upplevelse där som var att möta Gud eller att vara Gud. Alltså, och det, jag vet hur konstigt det låter, det här är verkligen inte jag. Men jag var Gud under ett ögonblick. Jag förstod, jag var universum. Och i det här, hade jag varit katolik så hade det tagit sig bilden av att jag kanske träffat Jesus eller Gud på det sättet. Men i det här fallet...
eller att du bara dagen efter hade bara... gått runt och försökt frälsa folk.
Ja, men typ. Ja, men typ så. Och hade jag varit hindu så hade liksom, är det mer? Så att min hjärna försökte ju konceptualisera en upplevelse som i mitt fall, eftersom jag då har utforskat panteismen, är att ja, men allting är Gud. Gud finns i allting, i oss. Det vi bara vet inte, vi bara inte, kan inte vara medvetna om det. Och att den utsuddningen, och det som har hänt sedan dess, är att jag är så mycket öppnare för andra saker och nyfiknare på andra saker. Jag går inte längre in lika, nästan alls i debatter med avsikten nu ska jag visa dig, säga till dig vad som är rätt. Utan nu går jag snarare
in. Alltså det här är så roligt, för det här kommer jag, för vi pratade om det här vid tidigare ikväll och vi diskuterade ju fram och tillbaka i typ 3 timmar. Mm. Men för mig är det lite samma som... Jag ska inte ta ifrån dig din upplevelse. Nej. Det låter helt fantastiskt.
Det kan du inte göra. Det är så
att nej, jag vet. Och det är verkligen inte det jag försöker göra heller. Jag försöker, tror jag, förstå för mig själv. Och också se det på ett annat håll utan att ha varit med om upplevelsen. Vilket kanske redan det är helt idiotiskt. Men skitsamma. Mm. Nu testar vi. Det här med att vara Gud eller att vara en del av universum och se hela den biten. För mig är det, alltså så här, det jag hör på ett sätt är nästan samma sak som Micke innan ayahuasca.
Mm.
Att den upplevelsen som du hade gång 1 och gång 2, de får inte egentligen vara bara upplevelsen, utan de rationaliseras som att jag var en del av universum. Gud, jag var Gud. Gud finns överallt. Att man försöker hitta en mening till den upplevelsen istället för att vara så här, det här var en upplevelse som var extremt liksom så här, påverkade mig jättemycket, den gav mig den här känslan, punkt.
Jag förstår, och jag tror att det är för att jag har utlämnat en viktig bit. Även andra gången så hade jag en intention. Ja. Jag lyssnade i princip på Alan Watts lektioner eller föredrag där han pratar om panteism.
Vem är han?
Alan Watts är en teolog och filosof som var väldigt stor under 50, 60, 70-talet. Han skapade en metafysik som får rum med alla världens religioner under sig. Där det egentligen är så att hans grundtes är: vi berättar alltid historier och vi försöker göra historier mer och mer verkliga. Vid en viss punkt så kommer vi kunna berätta historier på ett sånt sätt att vi går in i karaktären och upplever dem, för det är ju det absolut bästa. Och om du är en varelse som kan få precis vad du vill, så om du kan få precis vad du vill varje kväll, så kommer du till slut vara så här: överraska mig, jag orkar inte längre, jag vet allting, det är så himla tråkigt. Så att om du då blir överraskad, ja, men
det är ju privilegium, kan... alltså privilegierade personer,
ja, men, det eller, så här, en, tänk dig då en sån varelse, och då är det så här: det är väl klart att jag vill bli överraskad, haha, nu lever jag ett liv som Micke Kasanovic i världen under den här tiden, vilken överraskning. Och sen när jag så att säga vaknar upp ur det här, så går jag tillbaka till...
Men om man då är Gud och man är allt och man är universum, då kan man inte bli överraskad.
Exakt, om man är medveten om det. Det är därför vi inte kan vara medvetna om det, förutom i vissa tillstånd. Och i det tillståndet så var det snarare så att jaha, jag fattar, jag kan verkligen fatta att metafysiken ser ut så här. Och i det fallet så var det mer så här: men Gud, vad är nu meningen? Så här, vad är meningen nu när jag liksom har varit Gud, eller inser att jag är en del av Gud och att vi alla är det? För det är inte så att jag är helig, utan jag ser det i alla, inklusive Trump.
Kära lyssnare, har ni tankar? Har ni gjort en ayahuasca ceremoni, eller har ni kanske läst Alan Watts eller lyssnat på honom?
Eller upplevt att du har varit Gud?
Ja, eller liksom haft tankar kring metafysik och allt vad det. Skriv inte loss det. hej@bogministeriet.se. Vi vet inte höra vad ni tycker. Ska vi lämna det? Ja, lämna det nu.
Oh, det bara kryper hela kroppen på mig.
Jag vet.
Får jag bara lämna alla med en fråga? Ja. Varför måste det finnas en mening med livet? Så, nu kan du få trycka på paus.
Jo, vi har fått en liten reaktion till det här lyssnarbrevet som vi hade för 2 avsnitt sen, där det var en kille som hade han hade ganska narcissistiska beteenden. Han hade en kille och så hade han andra vid sidan om, och han gillade att bli sedd, och han såg problemet i att ha den typen av beteende, och han undrade vad han skulle göra. Då har en lyssnare hört av sig med lite konkreta tips. Hej grabbar, lyssnade på den senaste podden om brevet från den där killen som hade en relation med andra på sidan. Känner igen mig otroligt i hans historia och beteenden och tycker det speglar också hur bögvärlden fungerar. Kan bara prata för mig själv såklart. Kommer från en otrygg uppväxt där man inte blivit accepterad för den man är. Man blir skammad och hittar lösningar och strategier för att stå ut med sig själv när man egentligen hatar sig själv. Själv blev min lösning alkohol, sex och droger för att fly från barndomstrauman. Själv hittade jag en klinik för sexberoende som har räddat mitt liv. Jag har också haft relationer med fina killar, men klarar absolut inte att ha en fin kille, då min känsla av mig själv var på botten och tvånget att förstöra var för stor. Jag gjorde misstag på misstag som fick massor med konsekvenser, fast jag visste att det jag gjorde var fel. Det kan man inte bryta själv, hur mycket man än vill. Hjälp behövs. Har själv sökt hjälp på en klinik som heter DBK och självhjälpsgrupper inom 12-stegsrörelsen. Många behöver den hjälpen och den uppmärksammas inte. Vi förtjänar alla att älska oss själva för de vi verkligen är på riktigt. Ta hand om er och kul att ni är tillbaka. Kram och kärlek till alla. Fint!
Vad fint att dela med sig på det sättet.
Jättefint. Och en otroligt viktig poäng. Och jag tror att så här faktiskt, att om man har det beteendet som vår första lyssnare skriver in och berättar dem, så kanske det inte heller är så att man går omkring och aktivt känner att man inte tycker om sig själv. Och det är viktigt att komma ihåg att när man läser, för det här är ju tips som kommer från en person som har kommit till den insikten. Precis. Och därmed söker den hjälpen. Men har man ett destruktivt beteende som är återkommande, så kommer det av en anledning. Ja. Så att även om du känner att du kanske visst tycker om dig själv, titta på den saken och gå till djupet om det är någonting som du faktiskt vill förändra. Och då kommer man hitta massa saker på vägen.
Och det handlar ju om mönster. Man säger att man gör om samma destruktiva mönster om och om igen. Men man bara, men jag gillar ju mig själv. Fast gång på gång på gång på gång gör destruktiva saker. Så DBK, och det finns alltså 12-stegsprogram för sexmissbrukare, sexberoende och liknande som man kan söka hjälp på.
Och tack snälla lyssnare för att ni hjälper varandra.
Ja.
Superfint.
Jag älskar att bögmissighet har blivit någon form av, nej men det blir lite hubbigt på något sätt kring saker som vi går igenom och känner och tycker. Det är jättefint. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.